Känn er varmt välkomna till Toto Balutto. Det är måndag den 25 oktober. Många av er som hör det här har fått in lite deg på kontot. Kimpa Wirséns älgjakt är slut för den här säsongen och vi har en superduper söndag i ryggen. Thomas Wilbacher, hur är läget?
Nej, men det är bra. Jag har också en kupphelg i ryggen och stått ute i... Fan, vad kallt det blev lagom till kupphelg.
Jag tror jag talar för majoriteten av lyssnarskaran när jag säger att bespara oss den här gången hur det gick för dina flickor 09 i den här turneringen.
Ja, nej, men jag kan bespara.
Så jävla intresserad är jag faktiskt inte.
Nej, men vi vann.
Men jag misstänker att det slutade med en buckla.
Ja, så.
Nej, men roligt och skönt måste vi säga att Kim är tillbaka på banan här efter ännu en älgjakt där han kammade noll. Mm. Inte ett knak, inte ett hugg. Inte ett hundskall. Vad jävla fint att se.
Ja, alltså. Fint att se. Fan, ska man börja en sån här helg när det varit så mycket fotboll någonstans? Är det någonting sådär spontant som du landar i förutom att Gazettan fortsätter att köra i brod?
Ja, just det. Gazzetta dello Sport fortsätter.
De tror alltså att de har satt något. De fortsätter att marknadsföra det.
Ja, vi pratar alltså om sammanslagningen av namnen Ibra och Giroud. Som då Gazzetta dello Sport har gjort till Ibro. Funkar inte lika bra som Lula eller MSN eller de andra bokstavskombinationerna.
Gren och Lee är väl klassiker?
Gren och Lee är en ruske klassiker. Nej, men som sett dagens ljus under fotbollshistorien. Ibro får kämpa på. Nej, men jag tänker
vänta,
mest...
Vänta. Angående just Gren och Lee så måste jag ju bara säga att det är ett italienskt påfund. Vi tror att vi i Sverige hittar på. Liksom. Åh, kolla här. Hade vi en trio... Gren och Lee var ju någonting som givetvis kom från Gazettan. Så att jag menar så här, ibland sätter de ju saker, måste man ju säga.
ABBA är väl vår största, liksom vårt största bidrag till det här.
Ja, okej. Okay. Jo.
Sen var ju det post Gren och Lee, så att italienarna var först. Ja. Absolut.
Men har vi annars i Sverige, alltså inte bara rubriksättning, utan nej, men du och tre anfallsspelare... Alltså, eller blir det inte alltid lökigt på svenska? Är det inte det som är grejen?
Pannbandsligan är väl fortfarande liksom, ja. det närmsta vi kom
inom svensk fotboll. Jag vill ha en förkortning av namnen, det är ju det.
Jönssonligan tyckte jag var kul från hockeytiden då med bröderna Jönsson och någon till. Var det Pelle Prestberg kanske? Ni kanske ska reda ut det med Fimpen och Vicken
han
i Harry, Hockeytutto.
Eller? Dynamit Harry.
Det skulle han väl kunna vara. Jag vill minnas att vi har pratat om det här förut i Toto och att vi då skickade ut frågan till våra lyssnare om det finns någon sån här bokstavskombination, namnlek med en anfallsduo eller en anfallstrio eller vad det nu kan vara. Vill minnas att vi inte fick några bra svar. Kanske så ska vi uppmana folk att återigen då ge oss lite kött på benen.
Måste ha varit jag kan typ inte minnas 200-300 avsnitt sen. Ja, det har hänt en del sen dess.
Precis. Så att, hjälp oss. Finns det någon rolig kombination där ute så gör oss varse. Ja. Så ska vi uppmärksamma folk på den. Nej, men du frågar vad jag tänker på. Jag känner ändå så här, dagen efter den där supersöndagen som var igår. Det var en jävligt rolig dag på Tegeluddsvägen, alltså där TV4 och Simor ligger. Vi sände i över 8 timmar. Det var 4 kanonmatcher som vi hade fokus på. Parallellt så var det ju stormatcher även från andra länder. England, Frankrike, Holland och så vidare. Så att det var ju en oerhört intensiv dag. Men det gick ju inte att komma ifrån att när allt var över och man satt på muggen hemma i lägenheten strax efter midnatt och skulle liksom varva ner, ja, då hade man ju ett nytt fischelhål i inkorgen på Twitter och i DM-hamnen. I och med då att Juventus återigen hade fått en ganska så tveksam straff i slutet av matchen mot Inter, kvitterat, och att jag då i efterstudion tillsammans givetvis med mina expertkollegor ändå hade tagit ganska så tydlig ställning gentemot att straffen var tveksam. Jag var inne på att liksom, är det där straff så blir jag ledsen att det är straff.
Men det finns ju dessutom en VAR-regel som säger att om domarna faktiskt ser vad som händer så ska han inte ta hjälp av VAR.
Nej, precis. Så Mariani står ju perfekt placerad vid incidenten. Han
gör
kör
tecken
en
att
wash
han ser
out.
Yes.
Klart och tydligt att nej, ställ dig upp, säger han till Alexandro. Det där är ingenting.
Och sen ska VAR ändå in. Och då blir det ju faktiskt ett regel... misstag här.
Ja, skitsamma. Det är liksom, Jag förstår att alla som har intressen i Juventus tycker att straffen ska stå, för att det är väl det vi har VAR till. Och jag förstår att alla som har intressen i Inter blir tokiga och galna. Det jag bara menar med att det är liksom, det är där det landar. Det är ju för att det bara var en vecka efter att Orsato hade haft show i Turin i Juventus match mot Roma, där han alltså dömer bort eller har blåst av innan Tammy Abraham slår in den i öppet mål och det blir straff istället, och så missar Veretout och så kan 1-0-ledningen stå för Juventus.
Jag förstår ju de som säger att Juventus ska upp i toppen av Serie A till varje pris. Nu ska alla hjälpas åt här. Jag fattar ju dem.
Jag menar bara att jag tar gärna en liksom fight mot Juventus lite här och där, men när det blir två raka fotbollssöndag Europa i rad som man måste sitta där uppe på barrikaderna och liksom leda trupperna mot Juventus, då är det klart att det svider till lite där bak när man skannar av Twitter sen när man kommer hem efter sändningen.
Samtidigt som Juventus-sportarna då blir sura på allas, så måste de ju också någonstans, när de har varit sura, när de låter matchen lägga sig lite, när de låter efter skalvet här nu lägga sig lite, ändå förstå att det finns faktiskt en historia här. Mm. Och det blir lite knasigt här senaste veckan.
Men, det måste jag faktiskt säga, med lite allvar i rösten. Ja. Alltså tonen på sociala medier i just liksom hur man väljer att attackera i synnerhet då mediala profiler som bara luftar sin åsikt och tycker någonting.
Som jag sagt hela tiden, Gusten, kom till mig. Jag är den stora soptunnan på Twitter.
Kanske.
Är ni sura på någon, skriv det till mig. Ja.
Nej, men, vi har ju pratat om det här
tidigare.
Jag
ska inte hyckla kring detta, det ska jag säga, om ton och grejer, för att jag är sannoliken inte Guds bästa barn.
Nej, det är du inte. Och vi har ju pratat om det här förut i samband med då att det blev en väldigt trist trend med att folk gav sig på spelare på deras Instagram och deras andra sociala medier, där man bara liksom unloadade allt jävla skit man bar på, och det var liksom så långt över gränsen man bara kunde komma. Det där upplever jag har flyttats lite nu, eller det kanske fortfarande är lika mycket gentemot spelare, men det har blivit mer och mer liksom kring även de som jobbar med matcherna i tv, radio eller vad det nu kan vara, poddar och så vidare. Alltså nivån på det folk skriver till någon som bara har liksom gett sin syn på saken, en åsikt, ett tyck fan om fotboll, alltså det är helt sjukt. Jag vet inte om du såg straffsituationen i El Clasico igår i första halvlek, när Vinicius Junior tar med Minguesa på en riktig åktur.
På en parkbänk i Eskilstuna såg jag den.
Starkt. Mm. Nej, men han gör ju bort Minguesa, tar sig in i straffområdet. Minguesa jobbar tillbaka. Det blir någon slags stängning, jag vet inte om det är med Dest. Vinicius Junior hal som en ål, tar sig emellan. Minguesa är där med någon arm, han är där med någon ben. Det går att blåsa straff, domaren friar.
Tårtskalan.
Exakt, på tårtskalan skulle jag säga 3 av 8.
Domaren tar den.
Ja. 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 3 av 8 blåser. Och så som VAR numera fungerar, det har vi lärt oss efter sommarens EM, så är det ju väldigt ofta så att VAR-rummet väljer att backa domarens beslut, oavsett om han friar eller om han fäller. Hade domaren blåst straff där, är jag helt övertygad om att VAR inte hade gått in och sagt till honom i örat att du, det där blev fel. Ta bort den där straffen.
Det hade inte blivit som det blev i Juventus.
Exakt. Exakt. Men då i det här fallet så väljer domarna fria, och då går heller inte VAR-rummet in och säger det där fick du fel, det är straff. Gå ut och kolla på den och döm straff. Det här säger då Astrid Ajdarevic i halvtidsstudion. Han tycker att det här är straff. Tycker också att det är straff. Jag hade absolut inte protesterat om man hade blåst. Skitsamma. Astrid läser sen lite från då sin inkorg under andra halvlek och senare under kvällen. Det är helt overkligt vad folk skriver alltså.
Alla som tänker adressera Astrid Ajdarevic på Twitter, adressera mig. Så filtrerar jag det, så ger jag det till dig, Gusten, och så får vi skicka det vidare.
Jo, men alla som lyssnar på det här och som kanske då känner sig träffade i att ja, jag brukar faktiskt inte hålla igen när jag skriver till någon expertkommentator eller någon kommentator eller någon journalist eller spelare för den delen, tränare på sociala medier. Helt ärligt, alltså Det får fan vara någon slags jävla nivå på det ni då skickar iväg. Man kan vara hur lax som helst och man får gärna liksom pysa ur sig den frustrationen. Men alla liksom fan dödshot och att man ska göra det ena och det andra med både morsan och flickvännen och frugan och syrran och brorsan och grannen och ja, men det vill säga, skärp er. Alltså vi vill ha ett bättre samhälle än så. Vi vill ha ett trevligare klimat än så.
Okay.
Men det om det. Jag har ett nytt fischelhål. Juventus fick med sig ett från Giuseppe Meazza. Vill du höra ett matigt svep?
Ja, absolut. Kör.
Med två veckor kvar till VM-kvalets avgörande så kanske vi ska börja det här svepet med att ta på oss Janne Anderssons blågula förbundskaptens glasögon och konstatera följande. Slagge Ibrahimovic är tillbaka fysiskt med dubbla inhopp samt en 90-minutare senaste veckan. Två mål blev det mot Bologna, ett i varje bur, och när Milan lämnade Dalara så hade de segrat med 4-2 efter en minst sagt svängig tillställning. Visst, han har sett mer tajmad, rörlig och självklar ut, men det är fyra matcher kvar innan folk börjar droppa in på Scandic Park igen, så nog fan börjar det lukta Ibrahimovic lång väg om den här VM-kvalrysaren. Alexander Isak spräckte äntligen målnollan i La Liga för säsongen, och som han gjorde det borta mot Atletico Madrid och på liggande frisparksboll. Vissa kommer ropa målvaktstavla av Jan Oblak, men inte jag. Titta igen, den är bättre den där frisparken än vad den först ser ut. 1+1 på Wanda Metropolitano i alla fall för Alexander Isak, och för Real Sociedad så ser det ut att kunna bli en realistisk strid om både Champions och ligatitel den här säsongen. Oj vad de flyger, vad ska hända när de får tillbaka alla spelare som saknats? Dejan Kulusevski fick äntligen starta igen för Juventus efter det fina inhoppet och avgörandet mot Zenit i Champions League, men såväl han som Juventus första dryga timme borta mot Inter i Derby d'Italia var minst sagt slätstruken. Ja, ett steg fram, ett steg tillbaka för kulan. Plus minus noll efter förra veckan. Foppen slog in ytterligare en straff när Leipzig besegrade Greuther Fürth med 4-1. Branner Gota hade gett gästerna ledningen, men Jesse Marsh gäng excellerade i andra halvlek med fyra påsar, och Emil Forsberg ser fortsatt ut att vara i riktigt bra slag. Ludvig Augustinsson slog hörnan som Oliver Torres på volley tryckte upp i Levantes nättak, och den svenska vänsterbacken har på kort tid fått spela en hel del i Lopetegis Sevilla efter att de första knappa två månaderna inte ens fått en enda sekund. Igår var det dock kanske bättre offensivt än defensivt. Matchen slutade hela 5-3 till Sevilla. Mer då, vad har vi mer? Albin, han har inte spelat fotboll för Sampdoria sen Greklandsmatchen. Koffe Olsson, halvångar? Ja, halvångar på i Anderlecht. Och Emil Kraft fick starta första matchen efter att Steve Bruce lämnat Newcastles tränarbänk. 1-1 borta mot Palace. Viktor Claesson startar på i ett Krasnodar som går helt okej i ryska Premier League, men högerspringaren jagar fortfarande säsongens första pyts. Robin Olsen, han gnetar på i Sheffield United, men vad spelar det för roll egentligen med tanke på hur de senaste åren sett ut för vår sista utpost? Han kommer göra sitt när han väl drar på sig landslagströjan ändå. Mackan Danielsson har suttit i karantän sen senaste landslagssamlingen, och jag vet ärligt talat inte om Dalian kommer släppa honom den här gången. Och då återstår väl bara för mig att rapportera att vår kapten Victor Nilsson Lindelöf, precis som hela Manchester United, hade en av sina värsta dagar på jobbet igår mot Liverpool. Klopp kostade på sig att inte ens starta med Mané eller Matip, Fabinho saknades också, och ändå var känslan att Liverpool skonade Manchester United efter Pogbas utvisning och 0-5 i prutten efter en timme. Hade ytterligare Liverpool-påsar räddat liv så hade det här kunnat sluta tvåsiffrigt. Garanterat. Så var verkligen känslan. I en rimlig värld så hade Ole Gunnar Solskjær gått under med det här skeppet, tackat för sig i paus och vänt hem till Molde. Men nej då, bonkatten ska ingenstans. Spurs nästa. Hepp, hepp. Utöver detta då, från den otroliga helgen som var. Oj, Marseille lyckades hålla en mållös stång mot PSG på velodromen. Ajax pulveriserade PSV med 5-0. Giovanni Simeone gjorde en poker, alltså fyra mål, när Hellas Verona krossade Lazio och skickade Sarris gäng på retiro. Roma och Napoli spelade lika på noll i Derby del Sole. Och det innebar inte bara att Napoli tappade säsongens första poäng, utan också att de ljusblå inte lyckades göra mål för första gången sedan Martin Svensson låg på listorna med "Du är så yeah, yeah, wow, wow". Manchester City och Pep Guardiola gav återigen Graham Potter och Brighton en lektion. Bekväma segrar för Bayern och Dortmund i Tyskland. Och i det första klassikot utan vare sig Sergio Ramos eller Lionel Messi så visade Real Madrid klass och erfarenhet när de besegrade Barcelona med 2-1 på Camp Nou. David Alaba och Lucas Vazquez blev målskyttar innan Kun Agüero putsade siffrorna med matchens sista spark. Men det var de vitkläddas mittfält som vann den här matchen. Casemiro, Toni Kroos och inte minst Luka Modric har gjort det förr och är still going strong. Don Carlo Ancelotti är efter en kortare tveksamhetsperiod tillbaka på banan och Real är nog, när en fjärdedel av La Liga-säsongen nu är spelad, laget att slå. Hemma i Sverige så går det allsvenska guldracet vidare och det gör det på det allra mest spännande sättet. Djurgården ledde oförtjänt med hela 3-0 i paus mot Kalmar. Irma Helin kallade Bandas volleystrut för liknande Slagges bicykleta på Friends. Jag vet inte riktigt om jag håller med. Henke Rydströms lag kom...
Jo, du vet du.
Ja, jag håller inte med. Det var farfetched. Det var oväntat att den liknelsen kom. Fantastiskt mål av Banda. Inget snack om saken. Men jag kände inte alls vad Irma kände, alltså med Zlatans bicykleta mot England. Skitsamma, Henke Rydströms lag kom så nära som 3-2, men blåränderna kunde hålla undan och landa tre tunga poäng under lördagen. Elfsborg darrade inte på manschetten trots att Big Dick Parafrick saknades mot Sirius och AIK kunde föga förvånande hålla undan och vinna med 1-0 mot Peking efter att Stefanelli gjort mål mot Rickard Norling men inte dragit av sig tröjan. Malmö tappade 2 poäng borta mot Varberg och de regerande mästarna kan summera en riktigt jobbig vecka. Nu väntar just Gnaget på onsdag och det känns på förhand som en av de mer kittlande allsvenska matcherna på väldigt länge. Bayern lyckades med nöd och näppe hänga på toppkvartetten där bakom efter att Amo till slut dragit dit 4-3 från straffpunkten på tilläggstid och i och med det så skickade man även Östersund till superettan. Bye, bye ÖFK. Där kommer också Örebro spela nästa säsong om de ikväll inte lyckas besegra antagonisterna från Degerfors. Så ser verkligheten ut. Blåvitt slog nämligen Mjällby och nekade dem det där hållna nollan-rekordet som den gamla keepern Håkan Svensson haft. Sen Martin Svensson låg på listorna med du är så yeah yeah wow wow. Och HBK lyckades på något sätt vända och vinna borta mot Häcken. Så nu finns inga livlinor för örat. Vinna eller försvinna.
Det börjar bli ganska få omgångar kvar också. Mm. Det känns som att det har varit oändligt långt i Allsvenskan. Som att det har funnits tid hela tiden till att reparera. Och att IFK Göteborg har haft tid till exempel på sig att reparera. Det har kommit in nya spelare.
Två raka och, efter i tid då?
Ja, nej, men jag tänkte komma dit. Men ett tag kändes som att nej, nu finns det ingen tid att reparera. Alltså det var min känsla över läget. Så kollar man på tabellen och insåg att det var liksom 30 poäng att spela om. Alltså hur mycket som helst, en tredjedel kvar. Och då kan det räcka med ett retiro. Det är jäkligt kul också att man faktiskt kan få bidra till stora klubbars framgång.
Ja, du menar att du tar på dig Blåvitts retirobeslut?
Ja, alltså, eller vadå, ska jag inte göra det?
Nu kom jag att tänka på när du sa att Blåvitt hellre hade varit på Kabuls flygplats än på Kamratgården. Det var otroligt.
Kul att kunna bidra. Kul för Göteborgssupportrarna att det blir allsvenskan nästa säsong också.
Ja, men Blåvitt har ju med de här 6 poängen efter landslagsuppehållet mot Örebro och Mjällby skaffat sig marginal ner och Degerfors har ju verkligen chansen i och med att de ligger på kvalplats. Exakt. Och Örebro understrecket att haka av Örebro ikväll. Och örat har ju verkligen försökt allt. Utom kanske just retiro. Man har ju plockat hem då Gilana Mad, man har plockat hem Naib Besara. Ja, men Yassin är tillbaka också.
Man gjorde en kraftsamling.
Man har bytt tränare inte bara en gång utan 2 gånger den här säsongen.
Stinker Genoa över
Ballardini fick gå förra veckan.
Det är ganska lika klubbar också. Alltså Genoa, typ 10 i Serie A. Ballardini
måste börja närma sig toppen nu vad gäller tränare i liksom antal avsked.
Ja, det måste han göra.
Spontant Thomas Wilbachers topp 5 italienska tränare som har fått sparken flest gånger i karriären. Shoot.
Ja, men topp 5 då är Ballardini med.
Han är det.
Serse Cosmi måste ju vara med också eftersom han är fortfarande aktiv också och hoppar mellan klubbar. Jag har ett riktigt bra namn som vi ska återkomma till, men Delio Rossi.
Ja, mest känd för att puckla på Adem Jajic under pågående match.
Ja, nu är väl han lite död. Alltså han efter död. Det. Nej. Rippäpplet. Nej, men som tränare. Ja. Alltså, han är ju långt ute på savannen och härjar.
Alltså 100% i hjärtattacksaura.
Exakt. Ja, verkligen.
Cosmi också.
Ja, Cosmi också. Cosmi också. Del Neri måste jag ha fått sparken hur många gånger som helst också. Ja. Så jävla roligt för att ni som kan italienska, man behöver inte ens kunna italienska. Hans utbrott, man hör inte vad han säger. Och i Italien så gör man sig lite lustig över att man inte hör vad han säger även på presskonferenser. Men i topp, Är det inte den gamla Palermo-coachen bland annat Guidolin? Han har stått sparken 1000 gånger.
Ja, han hade ju en fin sejour i Udinese som var ett tag.
Ja.
Men både innan och efter så var det ju...
Men vet du vem som har hamnat körning i det här facket som vi trodde så mycket på, som gjorde allting så rätt?
Nej.
Maran. Alltså så här, nu har han bara blivit en i Guidolin-gänget, ja, som bara liksom snurrar på lag från den nedre halvan i Serie A.
Ja. Ja, men Ballardini är topp 5 nu.
Kul. Ja, det är han ju.
Kul och pikt. Nej, men vi var på retirot som Örebro inte åkt på. Kanske de borde gjort. För att ikväll så är det ju som sagt sista chansen. Det är vinna eller försvinna. Torsk ikväll, då är det bye bye Örebro. Och det tror jag kan vara en hårdare smäll för ÖSK och Örebro som fotbollsstad än vad man kanske liksom tror vid första smak
på det alltid
här utanför. Jo, men det är det jag menar. Alltså, Örebro har ju länge, så uppfattar jag det i alla fall. Nu ska jag inte ta på mig någon hockeyhatt här. Men jag har uppfattat...
Ska du sannligen inte?
Nej, men jag har uppfattat Örebro hockey sen de liksom kom upp och etablerade sig och verkligen började konkurrera som nummer 2 i stan. Men skulle ÖSK åka ur, blir det här liksom en klubb där tränare stannar i max ett halvår och det är inte längre Axén som har haft gänget i flera år och det är traktens killar som utgör laget. Alltså jag tror personligen inte att jättemånga av trion jag nyss nämnde, alltså Yassin, Gille och Besara, skrev på kontrakt som innebär att de följer med ner i Superettan och spelar där 2022. Det är bara min första spontana tanke. Och då är det så här, var hamnar Örebro då? Superettan är ju en förfärligt tuff serie att studsa tillbaka från och bara ta sig upp direkt. Och kan det då bli 2-3 säsonger i Superettan, vad hinner Örebro bli då för stad i form av liksom hockey kontra fotbollen? Då kanske hockeyn tar över totalt och så blir Örebro en, vad vet jag, Jönköping.
Mm. Nej, men det som är kul är att jag kollar mycket hockey nu för tiden.
Mm.
Det är, man följer allting. Örebro
följer allting. Till och med att syna.
Och tittar man till tabellen så ser man ju att örat
i följer allting.
Ja, ja. Kolla, titta till listan här nu, Gusten. Örebro 8 i SHL.
Många gånger har du glidit på sanningen, men frågan är om du inte toppar dig själv där.
De har ju nu blivit det Örebro fotboll är. De är ju där i mitten på tabellen, kommer 8 och blir en Steven.
Ah, du menar att hockeyn nu tar över Örebros liksom ständiga niondeplats?
De har ju just nu 32-30 i målskillnad också, det är kul. Att de går mot en even Steven-säsong.
Ja, ja. Ja, visst.
Nu är det bara en vecka kvar som jag har längtat, Gugge. Som jag har längtat. Men då tar jag mitt pick och pack och min familj för den delen och så åker vi till Firenze. Och så tänker jag på allting härligt med resan. Självklart all kultur, mat, fotboll och så vidare. Men det är ju liksom en del av den här resan som familjen har riktat in sig på lite extra. Och jag ska väl ärligt erkänna att jag är där också. Men shoppingen, Florens är ju någonstans shoppingens mecka, tycker jag. Jag älskar att strosa runt och shoppa i renässansstaden. De har ju också en av Europas största öppna marknader, Il Mercato di San Lorenzo. Och det är en plats som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Men som marknadsplats har nu Il Mercato di San Lorenzo för mig fått konkurrens. Där brukar jag gå och kolla på lädergrejer, jackor och sånt. Jag har ett mål när jag åker till Florens och det är att jag ska köpa en vinterjacka. Någon skön, ganska lätt vinterjacka. Jag gillar inte det här bylsiga. Och i och med att Florens nu har fått konkurrens med Tradera. Tradera.com är min nya favoritmarknadsplats. Det som är så jäkla bra med Tradera, det är att allting finns där. Det är en enorm marknadsplats med över 1 miljon varor som man kan handla på. Och shoutout till er på Tradera för att ni har kategoriserat allting så bra. Så, nu blir det en tävling här. Blir det en jacka från Tradera eller blir det en jacka i Florens? Då kanske några fnyser åt det här.
Men gör inte det. Jag gör som jag brukar göra när jag går in på Tradera, när jag kollar på grejer åt mig själv. Jag går in på kläder, herrkläder, jackar, rockar, högsta pris. Och här fick jag upp någon läderjacka, super rare med Kiss Love Gun. Kanske någonting man ska kika på till Dregen eller Kimpa Vichén som gillar rocken. Hur som helst, en Moncler lätt dunjacka, Rook Giubbotto. Den är jag extremt sugen på. Men det är inte bara den som finns, det finns ju mycket som helst. Men det ska bli intressant här nu. Oh, jäklar, han har en mäktig Stone Island jacka i så här ovanlig med gult och svart. Hur som helst, det blir nu en tävling. Florens mot Tradera.com. Och någonting säger mig att Tradera kommer vinna. Hörrni, kika in på Tradera.com och shoppa loss, det är jultider. Ett annat tips är att köpa Lego på Tradera. Min brorsa pysslar bland annat med det. Ni får grejer som nya i kartong och det är dessutom grönt för det återanvänds ju. Så det är mycket, mycket mer miljövänligt än att köpa nya saker. Tradera.com, vi säger stort tack att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Spännande match att följa ikväll då, Örebro mot Degen. Annars så vet jag inte vad du vill säga om den allsvenska guldstriden. Det är ju så jävla jämnt och spännande och så stundar midweek här i veckan som vi var inne på, Malmö-AIK, otrolig match på förhand. Som jag var inne på i svepet, hatten av till Elfsborg som dels då i början på förra veckan tvålade till Djurgården på Tele2, så det bara sjöng om det. Oerhört imponerande insats. Och jag tyckte faktiskt att det var imponerande av dem att de går ut och städar av Sirius som vi hyllade förra veckan som ett lag som gör jävligt mycket rätt och spelar en bra konstruktiv fotboll. Att gå in i en sån match när man bara ska vinna, man saknar Per Frick, alltså den stora härföraren längst fram och spelaren som någonstans sätter tonen i Thelins Elfsborg och tar ett par smällar och är oöm och visar liksom vägen. När han saknas i det här unga, ganska oerfarna laget. Jag hade inte blivit jätteförvånad om Elfsborg hade kommit ut lite liksom tagna av stundens allvar att nu är vi faktiskt med i den här guldstriden igen och nu ska vi bara vinna mot Sirius. Och så gör Sirius 1-0. Helt övertygad om att Elfsborg utan Per Frick inte vänder den matchen. Men nu går man ut, det är 3-0 i paus och det är liksom klappat och klart. Men jag tyckte det var imponerande.
Ja, det var jävligt imponerande.
Men det går ju inte att komma ifrån att Malmö håller på att skäbla till det rejält, det känns, den här rösten. Alltså, man behöver inte backa speciellt många veckor för att känna att liksom, guldet, ja, men det är Malmö som förlorar. De har en för stark trupp. Champions League-kvalet var ju fantastiskt. Oerhört lyckade sommarvärvningar. Colak och Birmančević blev bara bättre och bättre. Mm. Anders Christiansen spelade på ytterligare en ny nivå. Uppåt, ja, men det kändes verkligen som att Malmö, de petar bara i nästa växel så fort de känner att nu börjar ändå Djurgården och AIK.
Och så fort de förlorar, då vet du vad man tänker.
Med att närma sig.
Alla tänker samma sak. Djurgårdssupportrar, AIK-supportrar, Elfsborgssupportrar. Jaha, nu kommer väl bara Malmö då. Så fort det blir en dålig match och ett negativt resultat för någon av klubben uppe i toppen och så har Malmö liksom släpmatch på måndagen, då vet man. Alla tänker samma sak. Nu kommer bara Malmö. Men de skablar till det.
Ja, Jocke Perssons Varberg har ju en stolpträff ifrån 2-1 i andra halvlek igår. Torsk där, ja, men då är det lite liksom...
Det är ju inte över, det är för mycket
nej,
kvar.
Nej, men då har man absolut inte råd att torska mot Gnaget på onsdag. Nej. För då hade man varit för många poäng bakom.
Troliga midweeken som bara dyker in här.
Ja, och det är lite som... Alltså, det har vi pratat om och predikat för många gånger i den här podden, att när man tittar på en tabell och när man tittar på poängmässiga avstånd så är det ju en sak när det handlar om ett lag framför sig och kanske 3, 4 eller 5 poäng upp. Men man måste göra skillnad på samma antal poäng fast om det är flera lag framför en. Kolla på Bayern nu till exempel. Hade Bayern legat 2, 5 poäng bakom dem som leder, ja, då är det ju liksom...
Men enkel matematik att ju närmare vi når 30 omgångar desto mer blir en poäng värd också.
Absolut, jag menar bara att nu ligger Bayern 5 poäng från serieledning, men de har 4 lag framför sig. Och 4 lag är 2 lag för mycket för att det ska vara realistiskt och tro att alla de fyra lag ska tappa 5 poäng på Bayern. Mm. Det är det som blir skillnaden i att samma poängavstånd kan vara väldigt olika. Så att det är en oerhört spännande allsvensk vecka vi är inne i. Jag följde med stort nöje när Rickard Norling gästade Discovery-studion igår efter AIKs seger med 1-0. Vi har aldrig kommit närmare ett modernt Sören Kratz-ögonblick. Men här tycker jag att Rickard Norling...
Ligger han på rätt sida, tycker du?
Han ligger på rätt sida. Han klarar sig ur det här. Mm. Men...
Det är på gränsen ett tag.
Han hör ju liksom Sören Kratz
viska
i bakgrunden. Alltså, Kratz ärevarv svävar ju i den där studion. Vi kan lyssna på hur det lät.
Men du, alla spelare du nämner, så mycket som du har haft med dem att göra, så nära du har jobbat med dem. Alltså, hur var det känslomässigt att komma tillbaka idag till Friends?
Alltså, det är inte första gången som jag är här. Jag var här med Malmö precis mer eller mindre när det var nytt. Och då hade jag svårare än vad det är nu. Ja, men det är så. AIK, ungdomskärlek, IFK nu, där man hittar någonting som man tycker är väldigt fint också, måste jag säga. Man kanske... Det ena behöver inte utesluta det andra om man sköt sina kort bra och väljer sina ord väl.
Hur menar du då?
Som jag säger faktiskt.
Jag tänker bara att du kan väl utveckla det lite.
Ja, nej, jag vågar inte det. Jag tycker att det är ganska bra.
Ja, vi såg ett leende på bänken när ni gärna hade varit fina.
Vad tänkte du när de skanderade? Att... Hörde du det?
Det är också svårt. Det är en svår balansgång naturligtvis. Nummer ett, visa respekt för alla IFK-er som är här, 1500 eller någonting sånt. Och att de inte känner att vad sitter han och tänker på nu liksom, utan att han, vi litar på honom, han är totalt fokuserad och dedikerad oss, och så att det är en utmaning.
Vad säger du?
Ja, nej, men alltså, det är ju på gränsen såklart, alltså, till, alltså inte till att han får sparken, för det tror jag.
Jag tycker inte att det är på gränsen, nej, att han är ens nära att gå över, men han är så nära att liksom leka med gränsen.
Det är det jag menar. Det är nära att bli en grej bland Norrköpings supportrar. Det kanske är det.
Ja.
Att det blev för mycket. För nu har jag i alla fall inte jag sett Norrköpings supportrarna protestera över den här presskonferensen. Utan man låter det passera lite. Man förstår att... man förstår, men hans historia går inte att komma ifrån i Solna.
Nej. Jag hoppas att Discovery bjussar på att vi lånar några sekunder därifrån. Ska vi också bara spela upp kort Simon Banks utläggning igår från Tele2?
Den såg jag
inför Bayern Östersund. Då menade ju på, i och med då att dom har fallit kring Daniel Kimberg, han är dömd i tingsrätten, är väl överklagad till hovrätten, men att det då liksom fastslås det redan många visste och var inställda på, att ekonomiska ganska tunga medel har sköljt in i ÖFK på oegentligt sätt och således gjort den här resan från Division 2 till Europa League möjlig. Simon Banks take på det är ganska så okonventionell, får man säga. Den lät så här.
Och med tanke på det som hände Daniel Kindberg, alltså dömd i tingsrätten, ska komma upp i hovrätten nu också, så har ju stora delar av övriga fotbollssverige, framförallt på supportersidan, sagt att allt var en bluff. Allt var en bluff. Pengarna rullade in på felaktigt sätt. Hur ser du på Kindbergs ledarskap i Östersund?
Ska jag spetsa till det lite, så vill jag säga att han är i modern tid den största klubbledaren vi haft i Sverige, i svensk fotboll.
Oj, jaha.
Då invänder ju jättemånga såklart, ja, med all rätt, och jag köper det. Men på samma sätt som Luciano Moggi i Italien var en fantastisk fotbollsledare, om man nu inte räknade med de brott som begicks. Och det gör jag inte i det.
Okej, om du delar upp det så.
Ja,
om du...
det som han gjorde var att han tog över en klubb i Division 2. Han var visionären som plockade in Graham Potter, som plockade med de här ledarna, som skapade identitet kring kulturarbete, som fick en klubb som det skrevs om i The Guardian och i New York Times, som bevakades av CNN och BBC. Hela världen pratade om Östersunds FK. Vilken annan ledare i svensk fotbollshistoria.
Men han använde ju pengar som inte var korrekta.
Absolut, och det såklart, det får ju alltihopa falla. Hans arv handlar naturligtvis om att han då är en fälld brottsling och kommer att så bli. Men om man vill spetsa till det lite grann, så hur mycket pengar var det som gick från kommunen in i ÖFK? tiotals miljoner, tror man säger, kanske ett hundratals miljoner som försvann från kommunens kassa på grund av Daniel Kindberg då, om han nu fälls, och det var så. Det är fruktansvärt och det är vidrigt och det är kriminellt. Men fråga mellanstora svenska kommuner, skulle ni vara beredda att betala ett par tiotals miljoner för att vi tar er Division 2-klubb och placerar dem i CNN, i BBC och på The Emirates där de slår Arsenal om 5 år? Då tror jag att ganska många skulle sagt ja. Det förändrar absolut ingenting hur vi ska se på Daniel Kindberg idag. Han kommer förmodligen fällas i hovrätten. Han kan få ett långt fängelsestraff. Det är kriminellt, det ska straffas, och det förändrar jättemycket av bilden naturligtvis kring ÖFK. Men prestationen i sig, om vi tänker bort varifrån pengarna kom, den är där den var och den är enorm och unik.
Har ju tagits emot med väldigt stor kritik. Jag uppmanar folk till att kunna hålla två tankar samtidigt i huvudet. Men jag landar någonstans ändå i att hade Simon pratat om Graham Potters tränarmässiga gärning
var det,
med
var det
materialet...
han som gjorde det kulturella arbetet, Graham Potter, eller var det var Kindberg drivande i det?
Jag känner mig för obevandrad i att slå fast den procentmässiga initiativtagande andelen här. Men jag kan tänka mig att
Men jag är inte förvånad, alltså Simon Bank med stora, goda, mänskliga värderingar. Mm. Såklart ser det goda som också har kommit ur hela projektet.
Ja, och jag förstår väldigt mycket i det Bank pratar om här. Alltså att det är ju en fantastisk prestation. Det var någonting som fick ett helt annat genomslag än vad någon
svensk förening...
Om bara
pengarna hade varit rena.
Det var det jag skulle komma till. För att hade man pratat om Graham Potters insats här som tränare, att ta det här laget med det materialet, med den fotbollen som de spelade, med utvecklingen av spelare som alla andra svenska och nordiska klubbar ratade för att de tyckte de här spelarna var för dåliga. Mm. Han har gjort Premier League landslagsspelare och liksom toppspelare av de här samma spelare som övriga svenska elitklubbar ratade. Ja. De gick ju med sitt spel.
Vad har du för toppspelare där från Grahams tid? Alltså det är Goddos i Brentford.
Kansema.
Sotte i Gnaget nu.
Ja, Kansema i landslaget och Watford.
Exakt.
Bachirou gick ju från Östersund till Malmö, vidare till England.
Just det.
Så att, jag menar,
det är många duktiga spelare som har passerat Graham Potter.
Verkligen. När man pratar den aspekten så tycker jag verkligen man kan separera bedriften från smusslet, fusket, oegentligheterna.
Ja.
För det Graham Potter har gjort med sitt yrke och sin liksom kunskap är ju inte beroende av fusket eller inte, utan han har ju bara fått de här spelarna och han har utvecklat dem, han har utvecklat spelet och han nådde resultat. Men det är såklart att det faller.
Någon av de här spelarna hade ju aldrig hamnat där de är just nu.
Det var det jag skulle komma till, för att de pengarna som kom in i klubben gjorde det ju möjligt att behålla Graham Potter med en oerhört hög tränarlön.
Ja.
Det gjorde det möjligt att behålla de här spelarna längre än vad de annars kanske hade stannat i Östersund när de väl hade presterat i Superettan eller första säsongen i Allsvenskan och så vidare. Så det är klart att allting faller ju hur man än vrider och vänder på det. Men hade man pratat Potters gärning, hade man pratat spelarnas utveckling, ja, men då har jag lättare att separera fusket och myglet från det man faktiskt lyckades göra på plan. Men när det kommer till Daniel Kindberg, allting börjar någonstans och slutar med fifflet. Så blir det i alla fall för mig.
Ja, absolut.
Så att, ja, jag vet inte. Det var, jag tyckte det var uppiggande att Bank sticker ut hakan här och att inleda med att säga att det här är den största fotbollsledaren i modern svensk fotbollshistoria. Mm. Det är ju fan, alltså,
det förstår det är ingen jag att folk tycker
det är ingen helgardering.
Problematiskt. Det kan till och med jag förstå.
Ja.
Jag som inte har någon moral och etik överhuvudtaget.
Ja. Ah, det var spännande i alla fall. Och det måste jag säga, alltså, fan, jag skulle vilja credda Discovery för deras allsvenska sändningar här, sista tiden. Jag tycker de gör jättemånga bra studios, bra relevanta gäster, få med.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mycket i liksom vad som är relevant, matigt, aktuellt. Jättebra. Jag såg Axén var och träffade Billborn i ett reportage. Öppenhjärtigt samtal, tyckte det var jättebra.
Men den vände lite för Discovery när det började bli bra. Det var när Jonas Dahlqvist vände lite på tonen på sociala medier. Då kändes det som att det blev en nytändning för hela Discovery-huset någonstans.
Nu kör vi bara.
Ja. Kolla här nu. Jonas Dahlqvist tar flaggan borta på Twitter. Nu jävlar, nu är det dags att höja sig. Alltså det var som en glidtackling i den 37:e minuten.
Väckarlaget.
Alltså så här, vakna nu då! Det var det faktiskt Jonas Dahlqvist gjorde när han ändrade ton på Twitter. Borde fan få löneförhöjning tycker jag.
Nej men Axén som reporter, när Fredrik Söderberg var i studion på Friends och de pratade om villkorstrappan, jättebra och utvecklat och länge. Mm. Simon Bank sticker ut hakan här och liksom driver till diskussion. Mycket, mycket bra från Discovery här nu.
Och inte bara då till rättalagt det här fotbollsmässiga, det de inledde liksom egentligen hela tv-satsningen med, att vi ska inte stå och killgissa i någon studio, och då blev det istället väldigt mycket så här statistikrabblande. De landade ju aldrig jättebra i det, kan jag tycka.
Nej.
Just det här som sportchefen, i alla fall dåvarande sportchefen, liksom pratade om när de hade köpt Allsvenskan. Det känns som att de fastnade lite i det, och nu tack vare Jonas Dahlqvist då, som man hamnar på en helt annan plats och gör fina sändningar. Ja, men härligt.
Det var ju starka sekunder också när Kim Bergstrand gästade Discovery Studio efter förlusten mot Elfsborg.
Mycket nu på slutet.
Ja, märkbart Discovery. Irriterad. Han är svårälskad i de där stunderna, Kim Bergstrand. Ja.
Alltså, men är det inte därför man också kan älska honom?
Framförallt så är det väl därför han gör resultat. Det är en grinig jävel. Han vill vinna.
Måste alla vara så jävla trevliga och svara perfekt? Jag säger inte till dig. Men,
jag säger bara att han är svårälskad i de där stunderna.
Jag vet.
Men jag tror också att att han är som han är i de där stunderna.
Så vi behöver fler rövhål i svensk fotboll.
Är en oerhört stor anledning till att Djurgården vann guld 2019 och att man nu går för guld igen. Helt övertygad om det. Hur som helst.
Jonas Dahlqvist är ju numera fotbollsjournalistikens svar på Kim Bergstrand i studion.
Kanske. Kanske. Då i alla fall så står Kim Bergstrand där i studion efter förlusten med 0-3 hemma mot Elfsborg och är utåt sett i alla fall i det han säger inte jättemissnöjd med prestationen. Han tycker den är bra. Han tycker framförallt att i första halvlek så kan Djurgården ta ledningen och det handlar om att vi inte sätter våra chanser. Så då frågar Jens Fjällström lite liksom försiktigt, han vill inte att det här ska liksom ta fart.
Nej.
Han vill inte att den här brasan ska blossa upp till att hela
studion
brinner.
Han vill ändå ställa
brinner.
Frågan.
Så då säger han så här, så det är inte då en fråga om att det brister spelmässigt i den prestationen, utan snarare kanske en fråga om individuellt bristande kvalitet i avslutslägen. Och då menar ju han att liksom, ja men det har ju varit en säsong där Emir Kujovic har suttit i frysboxen, knappt spelat. Kalle Holmberg har fått chans på chans på chans men hamnat i en ruskig målsvacka och nu tappat all självförtroende. Nu träffar han ju, som det brukar heta, inte ens en laggårdsdörr från några meter. Men det finns också en liten så här läckra laxarnas sägning är, träffar inte ens sjön med en badboll från bryggan eller något sånt där. Hur som helst, så när då Jens ställer den frågan, lite liksom försiktigt, så kör ju Kim Bergstrand bara,
ja, du har ju sett de flesta av våra matcher, så det borde du kunna svara på själv.
Och Jens Fjällström är ju så jävla mjuk och god och liksom så här, han vill inte ha någon dålig stämning, men Kim Bergstrand
kikar ju på Dahlqvist Twitter och känner ändå, fan, ska jag inte börja gå lite ditåt ändå?
Han blir så jävla liksom frostig stämning. Och när Kim Bergstrand några minuter senare då är klar och tackar för sig, så ska han därifrån, men då har ju liksom hans medhörning, de här små snäck veckorna. Man hade fastnat i hans luva. Så då ska Jens Fjällström dit och häkta av den och hjälpa till och liksom släta.
Bli fysiska med varandra. Påtvingat fysiska med varandra.
Underbara allsvenska
studiemöter. Låt mig vara tydlig med att jag är inte ironisk eller på något sätt sarkastisk kring Jonas Dahlqvist, utan jag menar allvar. Alltså det är superhyll från min sida. Mm. Det vet ju du, Gusten, om inte annat.
Ja, men du brukar ju alltid uppmuntra när folk...
Känslor?
Ja, men när folk kanske liksom inte längre...
När folk säger vad de faktiskt tycker.
Precis.
Alltså det
var orden jag letade efter. Ja. Det om allsvenskan, känner jag.
Roligt att vi inledde med ton och tonen på sociala medier. Och så kommer jag och på något sätt balanserar upp det här. Jag tycker i alla fall att sitta här och hyckla som många andra gör i sina poddar. Du tycker en sak ena dagen och en annan sak andra dagen. Ja. Utan hej, jag har en jävla ton ibland.
Med det sagt så lämnar vi fan Sverige och allsvenskan för nu. Det har varit en otrolig internationell fotbollshelg. Ska vi börja på Camp Nou, El Clasico, eller på Old Trafford med 0-5 Liverpool?
Nu sitter Manchester United-supportrarna som lyssnar på det här. Mm. Jalkemo och gänget svettas lite. Nej, men vi börjar med El Clasico. Du sa det bra i svepet där. Alltså att det har liksom satt sig ordentligt för Don Carlo Ancelotti i Madrid. Mm. Och det visste man väl att det skulle göra förr eller senare. Men nu har du verkligen gjort det, och då ska det konstateras också.
Ja, det svajade ju till lite där efter 0-0 hemma mot Villarreal. Man förlorar hemma mot Sheriff i en knackig, knepig grupp där, i och med att Sheriff börjar med 6 poäng och där finns Inter.
Vet man ju hur den gruppen slutar.
Jo, men sen så torskar man mot Espanyol och det fanns ju verkligen en möjlighet, eller kanske då ur Real Madrid-perspektiv en risk, att om man nu inte hade slagit Shakhtar så hade det varit lite liksom så här: nu måste man slå Barca i El Clasico för att det här inte ska vara en fullskalig, för att vara Real Madrid.
Den typen av prestationer är jag så jävla imponerad över. Jag älskar den typen av prestationer när man är i ett tufft jävla läge och dessutom ska åka till Ukraina på bortamatch. Alltså det är nog kanske de svåraste matcherna.
Ja, och att åka till Ukraina, vinna med 5-0 och sen åka till Camp Nou. Publiken är tillbaka, Barca har fått lite vind i seglen efter 2 raka segrar. Ansu Fati är tillbaka.
Du förstår, att
dominera den matchen och vinna så rättvist och klart som Real Madrid gjorde igår, även fast siffrorna bara blev 2-1.
Men du förstår att jag tycker att Shakhtar-matchen är en betydligt svårare match än vad El Clasico är.
Ja, ja.
Även om Shakhtar är ett sämre lag. Alltså hela situationen där. Mm. Och det är få tränare som klarar av att vända på saker. Och det ger ju tillräckligt mycket självförtroende för att de ska gå rent kommande 2 månader, mer eller mindre.
Efter de här 2 segrarna mot, i tur och ordning, Valencia och Dynamo Kiev, så tyckte jag att det med all rätta vände lite i tongångarna kring Barcelona. Ansu Fati kom tillbaka och man började liksom konstatera efter Gavis genombrott här med både ligaspel men inte minst då landslagsspel redan. Där finns Pedri, förvisso skadad för tillfället, men med Frenkie de Jong och med Dest och med Eric Garcia och, ja, men så är det ju ganska tydligt att Barcelona har en jävla fin generation som inte bara ska bli bra utan faktiskt redan är här och är bra och presterar. Och vart kommer det här ta vägen någonstans ifall de nu utifrån den rådande ekonomiska situation de har satt sig får spela väldigt mycket, och de, ja, men skulle Barcelona på 38 omgångar lösa en Champions League-plats, alltså det kommer ju vara en säsong som kommer göra enorm skillnad för några av de här yngre spelarna till nästa säsong. De kommer vara otroligt mycket bättre som 19-20-åringar än vad de hade varit i Barcelona för några år sedan och bara fått något sporadiskt inhopp här och där, någon Copa del Rey-match. Men den här matchen igår mot Real Madrid blev ju också ett jävla showcase i att, ja visst, det finns ungdomlig entusiasm och det finns väldigt mycket potential och oj vad många lovande spelare de kan bygga på i den här generationen. Men de är inte på samma nivå som några av de mest rutinerade världsklassspelarna på den här planeten. Nej. Och det visar ju Real Madrid igår. Alltså, jag tycker, som jag sa i svepet, alltså Casemiro, Toni Kroos och Luka Modric, de visar upp så jävla mycket erfarenhet, kvalitet.
Men de har liksom tuffat igång också, det måste man förstå. Att i början på säsongen, alltså för den typen av rutinerade spelare som har varit med så mycket, det kan vara lite trögt.
Ja.
Det kan ta lite tid innan maskineriet verkligen fungerar smärtfritt.
Karim Benzema med alla sina år av löpningar, han tar ju med Erik Garcia in i ytor som han inte har någon jävla aning om vad han ska göra i. Och helt plötsligt så har han hamnat fel och han måste vända tillbaka och så är han fel i position och så kan Alaba eller någon annan utnyttja det. Alltså det var tycker jag klassskillnad i kvalitet här och nu igår. Sen så tror jag också att Barcelona är så illa tvungna att göra det bästa av situationen, och det kommer förmodligen, förhoppningsvis för deras skull, leda till att de kommer ha jättemånga bra spelare redo att tävla med de allra bästa om något år eller två. Men här och nu igår så blev det ju väldigt tydligt att Barcelona har ingenting att sätta emot Real Madrid över 38 omgångar.
Nej, inte bara Real Madrid. Alltså, de har ingenting att sätta emot den här säsongen, utan det handlar om att rädda en Champions League-plats.
Men fan vad Real Sociedad imponerar, måste jag säga. Det var imponerande att se hur de åker till bortamötet med Atletico Madrid och tar kampen. Alltså, det smäller, de backar inte undan, de ligger på rulle, de är kvicka, de är smarta, de är cyniska. Lite märklig matchcoachning av Alguacil och plocka av... Visst, de har spelat ganska mycket och varit en del skadade, både Isak och Silva och så vidare, men jag vet inte, det kändes lite som att han gav bort serien.
Men jag vet inte om du minns Sveputo förra veckan, när jag svepte. Det är en sak, och man tycker att det kanske borde finnas en skuld att betala om man gör sena mål, som Real Sociedad har gjort och inte alltid spelar fantastiskt bra, men man har ändå fått med sig treorna. Är det typ Juventus, eller är det Real Madrid eller Manchester City, då vet man, oj då, det finns ytterligare växlar här. Liverpool, ja men hallå, nu har de vunnit lite knappt i 10 omgångar. Tänk dig då när de kommer igång. Med Real Sociedad så kan man ju lätt vända på det där och känna, nej men här finns en skuld att betala, de har haft lite tur. Fantomen säger att expected goals against talar för att Real Sociedad kanske då ska tappa poäng vad det lider. Men man kanske ska se på Real Sociedad då som ett av de topplagen, med en Alexander Isak som inte har gjort målen. Ja, här kommer 1+1. Och då blir det, visserligen bara en pinne, men blir pinne mot, om man har ledning mot Atletico Madrid. Och spelare som du nämner i svepet här, som har varit skadade, som man kommer få tillbaka, att det snarare då finns växlar att lägga i som talar för att Real Sociedad ska vara med.
Vad tycker du om den där frisparken då som Isak drog in? Målvaktstavla eller bra gjort?
Ja, men jag vänt. Efter att ha lyssnat på dig. Det här med att den studsar innan är så jävla svårt. Det kanske är klyschigt. Jag har ingen målvakt, jag är ingen målvaktstränare. Men jag hör ju dem säga att det är det svåraste som finns när bollen studsar precis innan. Mm. Att tajma det. Och det är en lurig frispark. Han har många spelare, han har mur, han har mycket att liksom, förhålla sig till där i målet.
Och jag tycker inte det ser ut som att han försöker ta den mot krysset, träffar fel och den blir låg och studsar innan. Nej. Utan jag tycker det nästan ser ut som att han slår den precis som han vill. Han vill slå den med studs innan.
Det finns ju... en situation som kan uppstå med en retur såklart också. Så här, om du slår en lågt och han vet att målvakten kanske inte kan rädda den. Så det kanske finns en tanke bakom Alexander Isaks låga frispark.
Mm. Det var en jävla imponerande insats i alla fall från både Real Sociedad, men kanske framförallt Alexander Isak alltså, som hade en riktigt bra vecka förra veckan då, i och med att han också avgjorde Europa League-matchen mot ditt Sturm Graz, va?
Exakt, så är det.
Kanske inte känner sådär överdrivet.
Nej,
mycket.
Det gör jag inte.
De går på pumpen. Det
ska jag ärligt säga.
Du följer all hockey istället.
Ja, jag kör hockey.
Österrikisk hockey också.
Ja. Följer det är full kareta där borta i ishallarna. Det är Sambonis och det är hockey, va? Hela tiden hockey. Vi sponsrade Core Out av jubileumsveckorna. Ja, de rullar på. De är faktiskt i full gång. Och man hittar nu en massa grymma erbjudanden. Både i butiken och på coreouta.se. Ni som vill ha lite inspiration, kanske till en renovering, eller ni pysslar med någonting i trädgården, ja men gå in på coreouta.se. Där får man alltid lite tips och idéer när man har fastnat lite i sina kreativa tankar. Coreouta har också en massa tjänster, som till exempel Click and Connect, där man kan handla på coreouta.se och sen bara svänga in med bilen, tjoff in i bagaget, tjoff hem, va. Projektledningen, ja, den kan man inte pusha för nog, hörni. Från ax till limpa på Coreouta.
Det är en paroll de kanske borde ha. Från ax till limpa på Kårauta. Vad heter det på finska? Ja, kanske någon som vet. Skriv till oss på sociala medier. Hur som helst, kårauta.se eller i deras butiker. Det är jubileumsveckor. Massa rabatter och grymma priser. Vi säger stort tack. Och framförallt grattis Kårauta. För allt ni har bidragit till Roatzi. Hörrni, stort grattis. I Totobåten sitter de stadigt, våra härliga sponsorer NLY Man. Och nu vill vi lyfta de glada, stolta vinnarna Stefan Norr och Christian Ronnelin. Är det så? Ronnelin? Jag tror det i alla fall. De har fått varsitt maxat pris. Vi har haft tävling borta på Instagram. Matchbiljetter till Malmö Chelsea, hotellövernattning, presentkort för 5000 kronor per skalle och så vidare. Det är just nu ett stort fokus borta på NLYman.com på jack. Så har du inte köpt din vinterjacka än, passa på att göra det nu. De har ju som ni vet en massa härliga varumärken. Det är Parajumpers, det är J. Lindeberg, det är Renor i fjärde. Ni kan vara säkra på att om ni vill ha en snygg vinterjacka, ja då finns den på nlyman.com. Budskapet är klart va? Vi säger stort tack till NLYman.
Vi tar oss till England då, där Liverpool, jag kan nästan upprepa det jag sa i svepet.
Ja.
Jag tycker de skonar Manchester United igår efter en timme. Alltså efter Paul Pogbas utvisning, då står det redan 5-0 och det är en halvtimme kvar. Då känns det helt ärligt som att Liverpool inte, de vill liksom inte, de behöver inte heller förnedra United ytterligare.
Nej.
Och sen så kan man tycka vad man vill om det.
Det är italienska.
Ronaldo har ju en 1-5 reducering, avvinkad för offside knappt och så vidare. Men,
jo, jag hör vad du säger.
Jag säger bara att liksom så här, det var en avslutning på den här matchen som snarare andades att Liverpool, ja, men de skonade Manchester United.
Absolut.
7-8. Kanske 9-0.
En italiensk övning där sista halvtimmen, och det är ju faktiskt helt otroligt hur de kan spela av den matchen, att det kan hända nu när Premier League har satt sig. Alltså, vi har hållit på, det är inte inledning på säsongen, det är inte slutet, det finns ingen motivationsbrist. Det är mitt i säsongen så händer det här. Det tycker jag också är anmärkningsvärt på något sätt. Det ska aldrig hända såklart Manchester United, men att det händer dessutom liksom när vi är igång.
Jag tycker,
det finns inget nytt i Manchester United. Liksom.
Nej, och jag tycker också att vi ska påminna oss själva om att vi har förbjudit oss att pissa på bonkatten från Norge. För det är inte hans fel längre. Det här är liksom inte på honom.
Det har vi sagt också.
Det här är på den avgående
Liverpool,
Woodward.
Då, herregud.
Det här är på Glazers. Alltså, de får skylla sig själva. Vi sa det efter Atalanta-vändningen. Det här kommer ge Ole Gunnar Solskjær marginal att förlora mot Liverpool och ändå få behålla jobbet. Det kommer inte hända någonting. När han sitter igår och pratar om att vi är nära nu, där vi vill vara.
Mm.
Ursäkta? Nära vad?
Ja.
Hur kan den här insatsen på något sätt hävda att man är nära någonting eller någonstans där man vill vara? Mm. Jag fattar inte det.
Nej.
Man borde kunna summera insatsen igår med att vi är
nära avgrunden.
Oerhört långt ifrån där vi vill vara.
Ja.
Ole Gunnar Solskjær pratade om på presskonferensen om att jag vill inte ge upp, jag tänker inte ge upp. Vi är för nära där vi vill vara för att ge upp. Jag fattar ingenting. Alltså, han står och skriver autografer.
Vad är det som är nära då?
Ja, alltså, han spelar ju bara sina kort här nu för att behålla jobbet. Så här,
om man bara kollar på tabellen, för det kan man ju också göra, det är mångbottnat. Såklart spelmässigt, lagdelar, individuella prestationer. Alltså, det går ju att läsa in mycket i vi nära där vi vill vara. Om det nu, är det han säger eller?
Alltså, jag kan inte tolka det på något annat sätt.
Ah, okay. United har 14 poäng, Chelsea har 22. Alltså, så här, på tal om, jag förstår att han pratar fotbollsmässigt och att han menar på att det finns positiva delar i liksom, vänta bara här,
jo,
nu, ska
men
bara
alltså,
skruva lite till.
Absolut,
om man bara tar tabellen så är man ju väldigt långt ifrån där man vill
vara. Ja, och jag menar liksom, helt ärligt, det kan väl alla som har tittat på den här säsongsinledningen vittna om.
Mm.
Det spelar ingen roll om United hade varit 4-8 som fallet är idag eller 13 poäng ifrån ligaledningen. Det hör ju inte hit, det är sekundärt.
Nej, ja, såklart.
De har ingenting med någon titelstrid att göra.
Nej.
Så länge det ser ut så här. Och det finns ingenting som tyder på att det på något sätt är på väg åt något annat håll än att fortsätta så här.
Mm.
Nu väntar Tottenham på bortaplan och sen så är det Atalanta på bortaplan. Alltså med Solskär vid rodret, det är max en poäng på de två matcherna.
Ja.
Och då har man satt sig ännu mer prekär sits, både vad gäller Premier League och Champions League. Nu är väl inte situationen jätteprekär i just Champions League i och med att man har vänt sent både mot Villarreal och mot Atalanta. Men ni fattar vad jag menar. Alltså, det är liksom... Jag fattar inte ens liksom, varför någon ens häpnar över att det såg ut som det gjorde igår. Det finns ju ingenting som förvånar mig där.
Nej, faktiskt inte.
Det som...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Förvånar, eller det som i alla fall var en skillnad igår tycker jag, det är ju att Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, de tappar huvudet. Alltså de vill ju inte vara med längre.
Nej.
Jag tror, alltså Astrid var inne på det lite i studion igår, att Paul Pogbas röda kort, när han då återigen är bänken, han var bänken mot Atalanta, bänken mot Liverpool, får hoppa in i paus när man ligger under med 4-0, man hamnar i underläge 5-0. När han sträcker på det där benet, jag anklagar honom inte för att liksom så här, nu ska jag medvetet riskera Keitas säsong här. Men jag tror att det är liksom fuck it. Spelar för roll. Jag ska bort härifrån. Sen om det är januari eller om det är sommar, skitsamma, men jag bryr mig inte. Nej. Ronaldo, han tappade skallen igår på ett sätt som man inte har sett på väldigt länge.
Nej, faktiskt.
Och Bruno Fernandes, alltså det är liksom, nej, det är, och Harry Maguire.
Och det lagkapten, miljard mittbacken och så vidare. Där vill du också landa i Ole Gunnar Solskjärs vi är nära där vi vill vara. Det är total obalans, disharmoni i laget. Vad är det som är nära?
Jag vet inte.
Var det ingen som ställde en följdfråga? Jag har inte sett den här intervjun.
Nej, det är PK. Men Harry Maguire också, lagkaptenen och miljard mittbacken. Han är ju så dålig igår som ett liksom, en del av insatser i ett led här nu på sistone efter att han kom tillbaka från skadan. Nu ser man ju heller inte den här, ja men inte dumma Harry Maguire, men du förstår vad jag menar, när Harry Maguire, du kan se framför dig hur Harry Maguire med sitt kroppsspråk och sin attityd manar på och eldar igång sina lagkamrater som att nu får ni skärpa er, även fast han också har varit dålig. Det har man ju sett Harry Maguire göra många Absolut. Gånger. Men nu är det ju på nivån att Harry Maguire är sämst av alla. Och han vet det också. Han tycker det också. Så att han har nu till och med själv landat i att jag kan ju inte stå här och lacka på någon, Nej. Tappa huvudet. För jag är ju sämst av alla. Jag är ju den som är allra mest snett på det vad gäller markering, beslut, upp och stöta. Alltså han har ett markeringsspel mot Leicester som är helt bedrövligt. Ännu sämre är det igår i liksom hur han agerar under första halvleken. Och det har liksom gått så långt här nu att inte ens Harry Maguire med lagkaptenens binden på armen visa någon slags så här, nu får vi fan skärpa oss. Han går och hänger med huvudet och gömmer sig och tror han fick en nolla. Han fick nolla betyg av typ Manchester Evening News eller något. Det är unheard of.
Han gjorde inget bra under hela matchen. Alltså inte ett enda liksom, rätt beslut. Nej. Alltså det är en nolla.
Och alltså man kan väl göra en spelmässigt usel insats.
Absolut.
Men man kan inte som lagkapten vara liksom sämst på plan också vad gäller signalvärde, attityd, kroppsspråk Nej. Gentemot ett fullspikat hemmahus mot värsta rivalerna.
Nej.
Det är liksom ännu värre. Det
finns ju också en del i det här som måste tillskrivas Liverpool. Att, självklart, det är inte ett bra Manchester United som är långt ifrån där de borde vara. Däremot så är det ju faktiskt också ett Liverpool som är väldigt nära där säkert Jürgen Klopp vill vara.
Mm.
För att det är en stor jävla prestation och mycket flyger nu för Liverpool.
Så är det.
Mellan säsongen blir ju mycket, mycket mer och för varje vecka som går just en mellansäsong för Liverpool, den förra.
Och Mohamed Salah har ju aldrig varit bättre. Det är ju bara att konstatera. Han är ju så bra nu och het nu så att det är helt löjligt. Sen så är det värt att påminna folk som tycker att ja, men Ballon d'Or ska ges till Mohamed Salah för att han är bäst i världen just nu. Ballon d'Or är ju ett pris som delas ut.
Vadå, finns det de som tycker det?
Ja, det är väl fullt rimligt.
Alltså,
ja,
fast, vadå?
Jo, men om man tycker att Ballon d'Or ska gå
fast vadå,
till världens bästa fotbollsspelare.
Tycker, jag tycker det ska gå till världens bästa tennisspelare. Tycker jag, här borta.
Okay.
Du kan ju inte hålla på att tycka massa saker när det är väl tydligt att det är årets bästa spelare.
Ja, men det är det, alltså, så här, det, är det jag menar. Det är ju året 2021
ja.
Som ska väl, liksom prisas.
Vad fattar inte alla det?
Jag kan ändå tycka att det är rimligt att man är
men
av
du hittar alltid på lite egna regler och egna statuter vad det gäller Ballon d'Or.
Jag tycker Ballon d'Or och Guldbollen, den svenska alltså.
Ja,
de lider av att statuterna är otydliga.
Jo, men det blir också svårt. Liksom, att, vadå, ska du basera, vad ska du sätta gränsen då? Vad ska du basera det på? Senaste veckan? Eller just nu när vi fattar beslut.
Det är
en process under en ganska lång tid. Jag menar, nu sitter ju offside. Och klurar. De har ju tid på sig. Jag menar, det händer ju saker hela tiden. Du måste ju sätta någon slags tidsram här. Och ett år är väl ganska rimligt att sätta. Vem har varit bäst det senaste året?
Ja, visst. Alltså, någonstans måste du ju dra
annars
gränsen.
Annars hade ju Maradona vunnit varje år fortfarande.
Jag säger inte att Ballon d'Or ska gå till liksom, den bästa spelaren i världen den senaste veckan.
Nej.
Jag säger
vad
inte.
Säger du då?
Jag säger att Mohamed Salah för tillfället är världens bästa fotbollsspelare. Men det kommer han inte vinna Ballon d'Or på.
Okay.
För att hans 2021 är i sammanhanget för svagt.
Ja.
Det om det...
Men Zlatan ska vinna guldbollen för han är Sveriges bästa fotbollsspelare.
Zlatan har ju ändå ett...
Han är ju Sveriges bästa fotbollsspelare.
Alltså jag vet fan ändå alltså.
Uh-huh.
Jag tycker helt ärligt att man kan absolut argumentera för att Alexander Isak och Emil Forsberg är... lika bra som Zlatan. Jag kan absolut tycka att Emil Forsbergs EM med 4 mål gjorda och Sveriges överlägset bästa individuella insats, det ger honom edge
det ska räknas in.
Gentemot Isak och Zlatan.
Jo, men nu undrar jag bara vem som var Sveriges bästa fotbollsspelare just nu. Jag försöker bara tänka så som du tänker. Jag försöker förstå mig på dig, Gusten. Mm.
Jag protesterar aldrig när Zlatan får guldbollen.
Nej, men bra. då är vi överens.
Men å andra sidan så vet jag inte riktigt vad guldbollens statuter är. Det vet ingen. Alltså det vet ingen.
Jag tror de är tydliga.
Nej, de är inte tydliga.
Okay.
De är faktiskt inte tydliga.
Är Janne
tydliga.
Kvar eller? I juryn?
I den är han väl kvar.
Okay. Men han vill ju inte vara kvar.
Han är inte kvar i årets mittfältare, årets anfallare och de historierna.
Snyggt.
Tror jag. Jag brasklappar. Nu pratade vi en del om Juventus straff man fick med sig i slutet av matchen mot Inter. Men oj, vilken dålig insats. Jag såg inte den komma. Jag såg inte Allegris 11 komma i och med att han bänkar både Dybala och Chiesa. Man hade 4 raka 1-0-segrar och liksom tunga Juventus hade eldat igång. Man har ju hamnat så pass mycket efter Napoli och Milan i tabelltoppen att en förlust hade nog fan inte gått att liksom hämta hem och reparera.
Nej, för de är för bra där uppe, det är det.
Ja, alltså, exakt.
De tappar för få poäng.
Verkligen. Och Juventus är ju inte ett lag som på något sätt har visat att vi kan gå 20 raka, rent.
Nej.
Det
kommer
jag
nog inte göra den här
nej,
säsongen
exakt,
heller.
Det är det jag menar. Men vilken svag insats det var av Juventus. Och jag tycker
de har inte riktigt spelarna för det heller. Alltså, spelarna är inte där i sina karriärer där de går 20 raka. Chiellini, Bonucci och dem.
Och sen som du har sagt hela tiden sen i somras att Juventus mittfält är ju det stora problemet här.
Och sen tror jag man betalar lite för ett långt EM och en känslomässig också fysisk urladdning. Många spelare i Juventus som trots allt var liksom stod där i finalen. Chiesa och jag menar så här, Chiesa, Bonucci, Chiellini och så vidare. Men det jag tänker på också där det är ju att den här inledningen, alltså just att reparera den blev för tungt. Alltså, och jag menar, i den i de första månaderna så betalar man ett högt pris för att man har spelare som går hela vägen i EM. Mm. Det har man sett förr.
Jag tycker Inter gör långt ifrån liksom någon wow-match, men man är tunga. Mm. Alltså fan vad Inter har en tyngd i sig som jag måste ändå säga, jag är imponerad att Simone Inzaghi inte bara har bibehållit den från Contes tid utan kanske faktiskt skruvat upp den ett hack till. Och då ska man ju dessutom komma ihåg att man har tappat riktiga kvalitetsspelare i Hakimi, i Lukaku. Så, alltså, det är inte bara att rida in där som Simone Inzaghi som aldrig har haft ett sånt här lag.
Nej, och första säsongen såklart också.
Precis, men att han får ut liksom den här tyngden och grintan och jag blev lite imponerad av Inter igår. Mm. Faktiskt.
Ja, han känner nog mer.
0-0 derby del Sole. Roma var ju tvungna att studsa tillbaka efter den där 6-1 borta mot Bode Glimt i torsdags.
Han hade 5-6 spelare från den där matchen på läktaren.
Det var raka rör från Mourinho efter den där matchen.
Ja.
Jag var inte helt emot det. Det var ju många som tyckte att så här, men, nu har Mourinho tappat igen. Ja. Och jag tycker att han använder tillfället smart gentemot Friedkin att visa att om du har tänkt att förverkliga ditt projekt och din dröm här eller era drömmar om vi pratar då farsan, sonen så behöver det hända grejer med den här truppen för att dit ni vill nå når man inte med en bra startelva. Dit ni vill nå når man med en riktigt bra gubbe 13, en riktigt bra gubbe 16, en riktigt bra gubbe 18. Alltså sen kan vi börja dippa i kvalitet, men vi kan inte ha ett lag vars gubbe 13, 16 och 18 torskar med 5 bollar mot ett lag från Norge.
Och sen har han såklart också ett ansvar i den matchen.
Ja,
att förbereda spelarna på ett bättre sätt. Alltså, de är inte beredda på att Bode bara liksom öser
det. Å andra sidan behöver det inte betyda någonting den här matchen.
Nej, alltså,
man har 6 poäng efter 3 omgångar i conference. Vad nu conference betyder.
Ja,
man har avancemanget i egna händer. Mm. Det är ingen förlust som på något sätt kostar
någonting. Och sen
någonting.
Tror jag så här, rent kulturellt tror jag att alltså, den typen av ledarskap som Mourinho har numera, alltså, jag tror att den passar bättre i Italien än vad den gör i ett topplag i England.
Mm.
Jag tror att han kommer undan på ett helt annat sätt, alltså, som du säger. Jag tror snarare att han får lite ryggdunkningar och att han har, liksom, får ännu större kredibilitet gentemot supportarna när han faktiskt markerar. Man älskar ju Italien markeringar. Alltså att det händer någonting. Det värsta han hade kunnat gjort det är att spela med dem och tro på dem fortfarande även i Derby del Sole.
Sen att 3-4-5 spelare verkligen knäcks och liksom kanske går under och mår dåligt. Ja, men, jo, alltså, men... så är det ju. Men det är fotboll på den yttersta nivån vi håller på med.
Absolut.
Och så här fungerar den här branschen. Att vissa tränare kommer tycka,
det kan man tycka
att
är för jävligt,
du inte har det i det här laget att göra. Jag tycker dina kvaliteter är för dåliga. Sök dig någon annanstans.
Ja.
För spelare som Diawara eller VR så står det 100 klubbar redo att ta emot dem.
Det är synd om dem.
Och där kan de excellera, fortsätta utvecklas och få en jättefin karriär.
Absolut.
Jag tycker att det är synd på en spelare som Gonzalo Villar till exempel, som var jättebra under Fonseca och som verkligen
som
har någonting som
Mourinho,
gillar. Men Mourinho, han tycker som han tycker. Ja. Och man har sett honom i en position
alldeles, oavsett om det är liksom Fabbe Sollentuna eller om det är, nu kanske inte Dogges då, för den ledarskap, det ledarskapen, men du förstår vad jag menar. Alltså, så länge det är
smala om referenser här nu.
Ja, jag vet, men jag tycker om att göra smala referenser om jag ska vara helt ärlig.
Både smalt och svalt.
Ja, det var en kombination där, men det är också härligt, vet du, Gustav. Det ger en viss dynamik i den här podden, kan jag tycka. Men alltså, det jag vill säga egentligen är att på alla platser där allting handlar om resultat som idrott i slutändan, på i stort sett alla vuxna nivåer gör, så finns det plats för att byta ut spelare, det finns plats för sågningar från tränare och så vidare. Jag gör inte så här jättestor skillnad på Roma kanske och en division 1-klubb, det är det jag försöker säga. Och i slutändan vinner Mourinho i slutändan, alltså når han resultat, vinner conference, går till Champions League, kanske till och med utmanar på något sätt om en andra plats eller sådär. Ja, då är Roma tillbaka och det är ju vad Roma-supportrarna väntar på. Det är det Friedkin vill. De vill närma sig den absoluta toppen så att de kan vinna någon gång i en ganska snar framtid.
Mm.
Men om man då vänder på det, säger att de fortsätter leverera dåliga sportsliga resultat och man är en klubb som stora spelare inte vill komma till, ja, då är det ju Mourinhos ansvar. Och det ansvaret glömmer man bort ganska ofta också. Eller så här, tyngden, bördan att vara ytterst ansvarig för ett lag.
Jag är i alla fall inte jätteförvånad över att Mourinho, som för första gången under en över 1000 matcher lång tränarkarriär, alltså släppte in 6 mål, höll nollan i matchen efter. Det var oerhört väntat.
Mot Napoli också.
Mot Napoli.
Serieledarna.
Det spelar ingen roll. Alltså det var så givet att Roma skulle hålla nollan i den här matchen. Men jag tycker, trots att Roma gör en defensiv solid insats och verkligen förtjänar den där poängen, så tycker jag att Napoli, alltså de visar också en tyngd. De visar att de är i den där tabelltoppen, inte bara för att man, ja, men på klassiskt Napoli-maner senaste decenniet spelar en fin flödande offensiv fotboll och vinner massa matcher med 5-2, utan det är också ett tungt lag, det är ett fysiskt lag, det är ett lag som, ja, men slåss för varje poäng, och är det någonting Spalletti gör med ett lag så är det ju att värdera alla matcher, alla poäng precis lika högt.
Ah, ja.
Spalletti har ju aldrig varit någon tränare som, ja, men viftar bort de lite enklare uppgifterna, utan det är 3 poäng lika mycket värt som Juventus eller Milan eller Inter borta. Och det tycker jag man märker. Det är ett lag som tror på att man kan gå hela vägen på ett sätt som jag inte riktigt har sett under vare sig Gattuso eller Ancelotti eller ens Sarri. Där kändes det som att liksom,
sen var det så jävla mycket bättre Juventus där också.
Man trodde på det borta mot Juventus efter den matchen när Koulibaly hade nickat in segern och det var champagne och omklädningsrummet.
I Florens.
Sen går de ut i nästa match och Koulibaly tar rött kort mot Fiorentina efter 8 minuter. Och så var den scudetton long gone. Men håll med mig. Alltså, Napoli är i toppen för att stanna.
Så är det. Så är det.
Vi ska börja avrunda veckans första Toto Balotto. Vi är tillbaka om några dagar igen. Det stundar ju en oerhört intensiv midweek. Det är Serie A-fotboll, det är cupfotboll från England, det är La Liga-fotboll, det är Allsvenskan. Herregud.
Alla kör midweek-liga. Alltså. England ska in med sina jävla kupper. Alltså.
Alla kör midweek utom Manchester United som är utslagna redan.
Ja, just det.
Så. De har ingenting att spela om i veckan. Men jag skulle också vilja dela ut en schnitzel innan vi säger tack och hej.
Ja.
Och den går till alla de inblandade i Hammarby supporterled som låg bakom tifot igår inför Östersundsmatchen.
Mm.
Väldigt innovativt, kreativt, påhittigt, fyndigt, slagkraftigt.
Mm.
Och då pratar vi alltså om ett tifo där Hammarby-supporterna hade ställt sig på ena halvan av Tele2s kortsida till banderollen Vår vision. Där var det lapp på luckan och folk stod som packade sillar och det var flaggor och det var konfetti och det var rullar och det var sång och rök och ja, men så som den svenska supporterkulturen kan och ska se ut. Och på andra halvan då av kortsidan så var det öde, det var tomt, det var betong och där hängde banderollen Polisens vision. Och jävligt slagkraftigt.
Mycket, mycket slagkraftigt. Och jag menar så här, i den andan tycker jag att vi går ut på Forever Young också. Tillägnat en Bayern-supporter som gick bort nyligen.
Mm, då gör vi det. Vi säger på återhörande tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? 10 our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
forever.